Från vad vi vet, det här är nästa steg med mig, Per Granqvist. I somras ordnade jag en middag i Kattvik för att visa upp min kära hembygd för några kollegor som var i krokarna. Jag ville visa dem allt som Bjärehalvön kan erbjuda, så jag bjöd på rökt lax från Kajs rökeri som ligger några kilometer bort. Potatis från åkrarna som bara ligger ett stenkast bort. Och så var det dillsås med dill från nära och gräddfil från Skåne mejerier och sallad som också växte inte så långt från oss. Och så var det förstås lokal öl och vin från trakten. Japp, det finns vingårdar i Sverige nu. Och sen Bjärechips och träffrätt spettekaka och så kaffe. Molbergsblandning förstås. Och till sist äppelsprit som min granne gjort och som säljs på lokala systembolaget. Men är allt verkligen bra bara för att gjort lokalt? Ja, det är klart att man litar på någon mer om man vet att äppelodlaren är barndomsvän med min granne. Om man vuxit upp med bjärechips eller potatis som är lokalt. Jag tycker förstås det, men stämmer det? Hur får man inte en kontroll över sin leverantörskedja? Det ska vi försöka ta reda på idag.
Håkan och jag som är då guldsmed och designer satt i varsin ände i en barack i Malmö och tittade på våra söner spela fotboll. Han satt och ritade smycken och jag satt och pillade med det jag gjorde med försäljning och marknadsföring.
Det här är Fredrik Ivansson. Han är en av två grundare till smyckesvarumärket Arid Links i Helsingborg. Och vi möts på hans kontor för att han ska få berätta hur allt började. På läktaren under en fotbollsmatch började Fredrik prata med Håkan Åring som alltså är guldsmed.
Och så började han prata om sin dröm om att bygga upp ett globalt smyckesvarumärke. Och då vart jag nyfiken på vad det är. Jag gillar att bygga saker, skapa saker och inte förvalta. Hade ingen aning om smyckesbranschen. Gillar att ge mig in i nya branscher för att jag tycker det är kul att förändra någonting som är väldigt traditionellt, och det är smyckesbranschen. På den vägen, så förutom ett globalt smyckesvarumärke, så ville vi också på tidigt stadium med Håkan komma med att kan vi hitta någonting som gör att världen blir lite bättre?
Och med det menar han något som kunderna kunde bära, inte bara att x procent skulle gått något snällt eller gulligt eller bra, utan något som var lite mer handfast. Och de visste inte vad det skulle vara, men som så många gånger i världshistorien så gör man de riktiga stora upptäckterna när man slösurfar.
En kväll sitter och slösurfar i soffan som jag gör när familjen tittar på tv, så hittade jag humaniummetall. Aldrig hört talas om det. Man hade tagit fram en prototyp på en mässa i USA. Och när jag läste om det skickade jag till Håkan, och Håkan sa, där är det, vi har hittat det.
Mm. Och vad är humanium?
Humaniummetall är som sagt en fantastisk idé från en hjälporganisation i Lund, Individuell Människohjälp, tillsammans med en reklambyrå i Stockholm. Som kom på för 7-8 år sedan att låt oss samla illegala vapen, finns överallt i hela världen, och gör något gott av dem. Smält ner det, skapa en metall, sälj den till kommersiella bolag. Så det är dubbelbottnat bra sak i det här.
Just det.
Som Kinderägget, det vill säga att du får ju bort vapen från gatorna, men också att den här hjälporganisationen får pengar till att göra sina goda saker.
Fredrik och Håkan övertygar organisationen. Därmed har de bara två ytterpyttesmå detaljer kvar innan de kan lansera sitt nya globala varumärke. De har ingen som kan tillverka produkterna, och de har inga produkter. Som sagt, små saker.
Jag menar, när man ska starta någonting och man ska masstillverka, då är det ju lätt att man söker sig i alla fall i tanken till Kina. Kanske åker man till och med dit för att börja gå på någon mässa och leta upp någon som kan göra saker i stora serier.
Precis. Men det som jag tycker är fördelen med vårt varumärke, till skillnad mot många andra som har startats de senaste åren, inga är nämnda, men att man många gånger har en affärsman eller affärskvinna som tycker att nu ska jag göra glasögon eller klocka eller smycken, och så kommer man ner och plockar ihop någonting och skapar en e-handel. Så tycker jag från början det som är intressant i det här är att vi har en guldsmed och en designer som på riktigt kan med materialproduktion. Mm. Så vi vill särskilja oss med att vi har en äkta så att säga, tillverkning och design och egen design. Och i den vevan så börjar vi titta på hur ska vi producera det här, för det var ju volym och globalt som liksom, det är ju hela idén med det här för att tjäna pengar.
Det här är förstås en enorm fördel att ha med någon som vet hur man handgripligen vet hur man gör saker. Men det kan förstås också vara lite bökigt att ha med en sån här figur som vet hur allt ska göras på ett visst sätt och har åsikter om det ena och det andra, som inte kan fuska lite här och göra lite billigare där och förenkla några små grejer. Så jag frågar Fredrik om hans partner är lite småkrånglig och han ser på det om man nu ska masstillverka saker.
Ja, han är ganska krånglig att göra med. Mm. Vi är väldigt, väldigt olika, och det är ju det som också någonstans har gjort det så spännande med det vi har skapat. Mm. Men i den här vevan så självklart så började Håkan ganska tidigt säga, den här branschen tillverkar sina produkter i Kina, Asien, Indien. Mm. Och jag kände, nej, måste vi dit? Ja, vi måste dit. Av kostnadsskäl och kunskapen man har i de här länderna. Så 90% av alla smycken i hela världen, från Cartier, Tiffany, tillverkas i Asien.
Så då sitter du där med familjen, kollar på tv och googlar, tillverkar smycken Asien, Google, klick.
Typ, men det var faktiskt Håkan då som har kontakter sedan tidigare, i och med att han har varit i den här branschen i över 25 år, hade redan inarbetade kontakter. Vi tog en kontakt med Kina och fick ganska snabbt det, och gjorde vår första bangle för, det är väl 3 år sedan, som vi lanserade med då också samarbete med Nonviolence, som vi sprang på IEMs 80-årskalas nere i Malmö. Mm. Där vi också fick träffa Dalai Lama, som är en av ambassadörerna bakom den här metallen också.
Bangle, säger Fredrik. Men det är mer än ett armband som består av snören, sitter fast i en metallögla, och när man trär igenom snöret så fastnar det på ett snyggt sätt. Ett avslappnat armband som varken är manligt eller kvinnligt. När vi ser så har Fredrik ett snyggt armband som är orange snöre i återvunnen nylon, och öglan, alltså den som är i humanium, den är grafitgrå. Och det blir förstås extra stiligt på Fredrik som är lite snyggt solbränd. Men det finns massor av varianter. Fredrik visar mig rockiga bangles med svart läder och något slags nitar runt snörena, och eleganta bangles där metallöglan är gjord i guld och dekorerad med rosa safirer. Den kostar 30 000, men som Fredrik på sig kostar 1500.
Var tar det slut i Kina? Vad är det som gör att han har kontakten, han är där, men vad är det som gör att han känner att nej, det här vill jag inte?
Nej, det var ju egentligen...
Eller han gör en serie?
Ja, vi gjorde en serie som kom ut. Vi sålde ett par tusen av den här bangen. Jättefint hantverk, absolut inga fel på det. Det som var lite struligt var leveranstider. Det var ibland man inte riktigt förstod varandra, vad man menade och så vidare. Så att det var lite struligt, men det var billigt, ja, absolut. En helt annan kostnad.
Men ibland är låga kostnader inte allt. Det som är intressant i den här historien är att Ariel Dings inte hade kvalitetsproblem. Det är klart att det finns bland alla de här miljoner fabrikerna i Asien. Men den där idén som många av oss kanske har om att kvaliteten är svajig är ju också väldigt överdriven. Den telefon du använder för att lyssna på det här är också tillverkad i Asien och har antagligen hygglig kvalitet. Men Apple och Samsung eller vad du har ju också en massa folk på plats i fabrikerna som kan jobba nära leverantörerna för att optimera, säkra kvalitet och så vidare.
När man tänker på det som utomstående så känns det som att det kan finnas hur många problem som helst. Alltså, går det ens att säkra upp där borta om man är liten och börjar tillverka i, eller behöver man inte ha liksom en inköpsorganisation och kvalitetsorganisation och uppföljande nere med liksom 40 man från Åhléns eller vad de kan ha?
Nej, men absolut, och där är du inne på någonting som vi kände, för att vikten av att det verkligen är humaniummetall i våra produkter som vi säljer till våra kunder är ju jätteviktig. Annars faller ju hela idén, för vi köper ett pulver som ska göras av till att sätta runt handleder eller örhängen eller vad det nu kan vara. Så att vi ganska tidigt när vi började inleda samarbete med den här producenten i Kina var att vi vill ha ett certifikat att ni använder det pulvret vi skickar ner till er. Plus att vi vill att ni filmar processen när ni gör det. Vi fick ett certifikat och vi fick en film. Men vi har inte varit på plats. Vi har inte sett det i verkligheten. Men vi har en film och vi har ett certifikat där de garanterar det. Men du hör ju själv, det är 100% säkert. Det kan vi inte vara.
Men så kan det också kännas som att jag kanske lite fördomsfullt tänka, åh, kineserna, de ska alltid luras.
Yep.
Precis. En svår balansgång där. Ja. Hur motverkar man det? Vad det krävs för att ni skulle kunna fortsätta tillverka i Kina? Att ni haft en gubbe där? Eller att ni hade köpt miljoner?
Precis. Om man säger så här, hade vi sålt mer än vad vi gjorde då så kanske vi hade kvar i Kina.
Felet Ariel Dings gjorde var alltså att de tänkte för globalt för tidigt. Alla måste lära sig krypa innan de kan gå, och som en liten aktör kan man inte utöva den kontroll som behövs för att du ska kunna lita på en fabrik på andra sidan jorden. Och för att de ska kunna lita på dig. Det är ju en aspekt av det här. De måste känna samma förtroende tillbaka. Och är man en liten kund så är man dessutom inte lika viktig som en stor kund.
Men sen fick vi in lite investerare i bolaget som hade kopplingar till Höganäs AB. Och den här metallen är gjord och lämpad för 3D-tillverkning. Så man får den i pulverform. Så man får den inte i som man får i guld och silver, utan man får
vi som förknippar Höganäs med bruna krus eller med tegel.
Ja, Höganäs AB ska jag säga, de är världsledande på järnpulver till motorer runt om i hela världen, till bilmotorer. Det är deras största del, så Höganäs AB, så inte krukor och sådana saker. Och de har lagt...
Då lägger vi det här till den långa listan saker jag har fel om.
Ja, det är faktiskt. De, som alla andra, utmanade i sin bransch, vilket har gjort att de har utvecklat en egen 3D-tillverkning. Så de bygger 3D-maskiner likt stora som det här rummet, som en husvagn. Och där tillverkar de allt möjligt till, ja, det kan vara till glasögon, det kan vara till bilar, det kan vara alla möjliga produkter i då 3D-tillverkning. Så att vi vände oss dit med att vi fick en kontakt där och sa, kan ni tillverka våra smycken i den här metallen? Och tyckte det var jättespännande. Det är en bra sak för dem också att ta med på mässor ut i världen, för de vill sälja sina printrar runt om i världen och prata om då humanimetall, vilket de gör. Vi startade vår tillverkning där, eller flyttade då från Kina till Sverige, till Lilla Höganäs, och gör det mycket enklare i kommunikationen. Det är enklare med leverans, vi åker och hämtar våra grejer själva. Men priset tyvärr är ju 5 gånger så dyrt, om det inte är mer.
Och även om Arit Links är ett premiumvarumärke, det kanske ändå är lite för dyrt. Men det är något som känns bättre med att börja tillverka hembyt, förklarar Fredrik. Något som just handlar om att man kan åka dit och snacka med någon och lösa problem ihop. Det handlar om relationen med vem som gör det, och det är på något sätt viktigare än just vem som gör det.
Varför heter ni inte Höganäs Links då?
Arit Links kom egentligen, vi höll på med vad ska vi heta i många, många timmar, och någonstans kände vi, nu måste vi sätta ner foten för det här och börja jobba och inte hålla på med namn. Håkan bor i Arild, man är inte född där, man bor i Arild, så det var liksom, och sen kände vi att Arild utanför Sverige, ingen vet vad det är, det är lek med bokstäver. Och Links kommer ifrån att vi började med berlocker med armband, så man skulle bygga sin egen story, så Links med länkar. Plus att vi tycker Links länkar människor ihop var också en bra, liksom, ett bra ord, så därav Arit Links.
Men det har visat sig att produktionen har blivit mycket mer flexibel när man plockar hem det, tack vare Höganäs och deras 3D-printer.
Vi kan tillverka mer olika produkter och lite mer limiterade upplagor och så vidare, så att det gjorde ju att vi flyttade hem det. Så att vi tittar ju nu på, okej, hur ser det ut framåt då? Om vi ska sälja de här 100 000 changes som är vårt mål av den här volymprodukten, var ska det då tillverkas? För det är inte möjligt kanske att 3D-tillverka det i Höganäs i de volymerna, för man mäktar inte riktigt med det. Så att vi tittar på Europa, Tyskland, Italien, vi tittar på Asien i form igen då med Taiwan, Indien. Det finns massa olika duktiga producenter. Men många i Sverige i andra branscher plockar ju hem sin tillverkning, som du säkert har koll på.
Och det här är också intressant. Leverantörskedjan behöver inte vara antingen lokal eller global, utan globalt lokal.
Vi har varit i New York i omgångar, för vi håller på att lansera varumärket i USA. Och när vi berättar om att det här 3D-tillverkas i lilla byn där vi har startade varumärket, va? Och då blir man rätt imponerad. Det som är häftigt i det här också är att Höganäs AB säljer den här digital metall, som bolaget heter, säljer den här printen runt om i världen. Och det finns såna här printar i USA. Min dröm i vision i det här är ju att vi ska samla vapen, eller vi, individuell människohjälp, samla vapen, smälter ner dem, vi köper metallen i USA, åker till printen i USA, tillverkar våra smycken och säljer där. Apropå cirkulärt och lokalt.
Ja, precis. Liksom. Och tyvärr finns det ju oändlig mängd resurser när det gäller vapenmetall i USA.
Ja.
Så det finns ju också någonting i det.
Ja, förlåt om jag är lite okänslig här, men jag tycker det är intressant att prata om hur ett armband kan bli något mer. Hur sättet det tillverkas på och hur de därmed strukturerar sin leverantörskedja också på ett så tydligt sätt kan bidra till en bättre värld.
Men vår senaste halvår så har vi lagt fokus på USA. Tyvärr är ju skjutningarna än mer där än i Sverige. Och det är ett väldigt, väldigt glödhett ämne där barn och ungdomar idag inte vågar gå till skolan på grund av alla skjutningar som pågår där. Så att vi tror på att USA, plus att USA är en större marknad.
Men hur hanterar man det då, tänker jag? Okej, de har det förjävligt och det är vapen är problem. Men det är liksom... Jag ska inte ha med den enes bröd, den andres död. Är det en möjlighet? Så här, okej, nu är den här frågan aktuell. Nu jävlar ska vi sälja humanium, för det är liksom illegala eller gamla amerikanska vapen som nu blir den här. Alltså är det en chans för att göra det till en slags statement piece?
Det är ju så, vi har valt en hyfsat dyr PR-byrå i New York som verkligen har gått igång på vår affärsidé och story. Som tror att det här kan verkligen bli ett statement mot det som precis det du säger. Vi har kört en hel del annonsering nu, Facebook och Instagram i USA och får en hel del som tycker att det här är helt fel att göra, utan man ska ha sitt vapen. Så att, å andra sidan tycker jag det är bra, för då får ju en motståndare och i form av marketing att folk kommer tycka tvärtom mot de personerna också. Så att får vi med oss hälften av amerikanerna, så är det ganska många armband.
Men har du någon tveksamhet kring det, eller känner du att nej, vi är så rotade på att vara på rätt sida, att nu gäller det att liksom göra...
Jag känner mig rotad. Det som är våran liksom största utmaning, det är att när jag träffar, som jag träffar dig, så får jag många gånger folk som gillar storyn och gillar produkten. 9 av 10 ska jag säga. Men hur får vi ut det i den breda massan? Det är vår största utmaning i form av pengar till kommunikation och marknadsföring. Det är vår absolut största utmaning som ett litet varumärke.
Det ska man förstås inte glömma. Om man har problem att få fram tillräckligt mycket produkter, så har man också ett positivt problem som många andra skulle drömma om.
Sortiment är det till Changes själva, och det är armband, men Changes-kollektionen som finns i olika färger, band i läder, band i återvunna plastflaskor, så att det finns lite olika former, så finns det då med diamanter, det finns...
Och är det inte lika noga när ni väljer liksom, är det här något slags naturhandgarvat tändsjöläder eller det här?
Lädret är från en producent i Tyskland som jobbar enligt EU-direktiv när det gäller det här då äkta lädret som man då handlar. Så det är viktigt absolut för oss. Det orangea bandet där är då från återvunna PET-flaskor. Fantastisk kvalitet. Och det som också, om du vänder på dem, så ser du att det är 2 små skruvar. Vilket gör att våra kunder kan hyfsat enkelt, om man är med en liten insektsnyckel, byta band. Så vi vill ju det här med återigen kunna använda sin produkt om bandet blir smutsigt eller man vill ha en annan färg. Så kan man köpa för det och byta.
Men finns det någon marknad eller någon sajt, tänker jag, med där man har liksom bra material? Okej, vi återvunna det gamla fisknät, då har vi den här gamla vapen och den här. Eller hur enkelt är det för dig att köpa in sånt?
Nej, där skulle jag nog säga att jag skulle vilja hitta fler leverantörer. För det här bandet som du har där, det kan ju vara precis som du säger. Det kan vara återvunna nät, det kan vara material. För vi vill ju inte fastna i att vi bara gör produkter av återvunna vapen. Utan vi vill ju hitta nya material hela tiden.
Vilket ju är helt logiskt om man vill åstadkomma förändring, som en av de saker som driver Fredrik Ivansson och hans kompanjon på Arit Links. Men låt oss stanna vid idén om att tillverka lokalt på global skala. Om man 3D-printar grejer så är det förstås lätt. Men om man gör något som är lite mer high-tech, låt oss säga autonoma leveransrobotar. Mer om det efter det här. Lagen om alltings jävlighet säger så att när du ska demonstrera något så funkar det inte. Eller så går det galet. Eller så händer ingenting. Och därför är det ju smart att kolla allt en extra gång innan demonstrationen, för att se till att allt är preppat och funkar fint. Det har man ju lärt sig.
Vi skulle föreläsa för svensk bilindustri uppe på Scania i Södertälje. Och ville att allting skulle vara preppat och fint till den dagen. Och då sätter vi på laddningen och vi sätter på den fel och den överladdar, vilket startar en eldsvåda på kontoret. Klockan 8 på kvällen, klockan 9 står jag och öser med en hink i toastolen och klar för min kollega vad entreprenörskap är. Och då hade vi 20 000 liter vatten på kontoret. Det var inte toppen. Men
så kontoret blev totalförstörd?
Ja.
Okej, och nästa dag, nya tag?
Samma natt flyttade vi kontoret, så klockan 8 dagen efter hade vi ett kontor som var uppskruvat. Och klockan 10 var vi up and running och alla var igång och jobbade igen.
Ni luktar lite rök allihopa.
Ja, och sen var vi tvungna att flytta in i en gammal Ericsson-lokal, vilket gjorde att folk blev deprimerade och slutade sen. Så vi tappade ungefär 20% av personalen.
Sånt som händer. Inget stoppar Carl Berg, ja det hör ju. Han driver ett företag i Göteborg som gör, eller ska göra, leveransrobotar som heter Hugo. Vi ses i en hotellobby och han är full med skojiga historier som den här. Och det är nog därför jag glömde att justera ljudnivåerna. Så att jag ber om ursäkt för att det är lite skrapigt att höra här.
Ja, vi jobbar med att vi fokuserar på det man faktiskt kan göra idag. Och rulla ut autonoma fordon så fort som möjligt.
Mm.
Så vi vänder på ekvationen. Så här, vad kan vi göra och det är det vi gör.
Hur stora ska beskriva dem? Resväska, två resväskor ihop som går.
Storlek och kapacitet har vi utvecklat tillsammans med våra kunder. Så den går igenom en vanlig dörr.
Mm.
Och den kan lasta 100 kilo.
Mm.
Och det är sånt som inte vi själva visste från början. Utan det har vi kommit fram när vi har jobbat i olika projekt och med olika kunder.
Just det, en gång lastade 110 kilo, då kom det inte fram. Och en gång lastade 90 och gick kanon.
Ja, vi kan nog lasta 110 kilo också. Men den, vi är ju liksom drivna efter behov och inte efter någon utopisk liksom, melodi. Liksom, utan det är liksom, vad kan vi göra idag och vad efterfrågas och hur ska vi göra det på ett bra sätt?
Mm. Så här är Carl, en väldigt konkret och enkel grabb från Borås. Och det är därför jag vill träffa honom, för han ska göra en produkt som är allt annat enkel och han ska göra det i stor skala. Och nu ska ni försöka tillverka den här i större skala. Fler robotar ska översvämma världen och helst från dig. Hur tänker du då kring det? Du kan inte skruva ihop allting själv.
Nej, vi har två väldigt enkla sätt. Ena sättet utgår vi som Teslas produktionsteknik som man använder för Cybertrucken. Lite anpassat för vårat sätt, så vi laserskär i aluminium.
Mm.
Vilket är, liksom, det är ungefär som en 3D-skrivare. Vi kan ändra ritningarna och så är det en ny version imorgon.
Mm.
Det andra sättet är att vi kommer att licensiera ut det här. Som Google licensierar ut Android-operativet.
Mm.
Så kommer vi, för vi ser inte en långsiktig försvarsposition på att göra världens bästa robot. Utan vi vill försvara liksom, mjukvaru och integrationspositionen med andra aktörer.
Så tanken är att era små autonoma robotar som levererar paket, de kan se lite olika ut var som helst i världen och de ska tillverkas lokalt i världen.
Ja.
Snarare att ni ska ha ett centralt kontor, inte vet jag, Borås och skicka ut allt.
Jag tror inte vi kan tillverka robotar i Borås eller Göteborg och konkurrera i Kina. Liksom.
Nej.
Däremot kan vi hitta en jätteduktig entreprenör i Kina som vi teamar upp med och deployar tusentals robotar.
Carl har jobbat inom bilindustrin tidigare, så mycket av hans tänkande kommer därifrån. Samtidigt har han noterat att mjukvaruföretag har lättat att exportera sina produkter än hårdvaruföretag. Och att det är det som går att tillverka hårdvara på ett sätt som man inte kunde för bara några år sedan.
Ja, och dessutom är vår produkt ganska enkel. Mm. Det är ingen rocket science att sätta på några hjul på en box och göra den intelligent. Det är fräckt, men det är inte något svårt.
Men det här är spännande, för hade du den här idén med dig från början att man kunde dela upp det här så kallade hårdvara och mjukvara om man ska tillverka nya saker? För annars så brukar ju entreprenörer man träffar, de brukar prata om att det här är unikt och hit och dit och speciellt. Och du säger att du som har en tråkprodukt men en smart programvara och delar upp det där.
Det entreprenörer är intressant.
Mm.
Den, om du kollar på restaurangbranschen istället.
Mm.
Så kan ha en restaurangägare som säger att han är mest unika sushi-restaurangen i Helsingborg för att de enda som gör det med spansk tappning. Liksom.
Mm.
Sanningen är att den här restaurangägaren har ingen konkurrensposition. Folk kan äta vart som helst i stan och de försöker hävda sin unikitet. Men däremot om du har ett bolag som Google till exempel, de försöker maskera sin monopolställning genom att säga visst, vi har konkurrenter på bilföretag och sådär. Mm. När någon kommer och säger att de inte har några konkurrenter så tänker jag mer på restaurangägaren.
Mm.
Och vi är ödmjuka i den situationen.
Mm.
Och vi försöker tänka mer än ett halvår bort. Och då är mjukvara mycket lättare att försvara än hårdvara.
Jätteintressant sätt att tänka eftersom du redan från början bygger in och försöker konkurrera ut dig själv. Alltså att allting går att tillverka billigare och smartare. Och så. Att då tänka från början att inte vara i den, att inte vara i den branschen så att säga. Vad är det som är unikt? Och sen, vad är inte unikt med min unika produkt?
Så att om du ska konkurrera, vara långsiktigt konkurrenskraftig så måste du ha världens mest effektiva process inom det området du verkar.
Och processen måste vara så effektiv som möjligt för att spara pengar. Har det här också någonting att göra med att du är liksom från Borås och knall i den meningen att man tittar på pengarna, man kollar på plåvåg och det är det man funderar på. Du har inte tagit in massa riskkapital, du har inte liksom, hade du bränt mer om du hade tagit in mer pengar? Så hade du tänkt annorlunda då tror du?
Ja, jag hade blivit tvingad att tänka annorlunda.
För ofta pratar man ju om, liksom, när vi läser de här pojkarna i Dagens Industri, pratar vi alltid om att de har fått så här mycket pengar och så, nu jävlar. Men vi pratar aldrig på samma sätt om fördelen med att inte ha så mycket pengar.
Ja, de som jag ser i Sverige som jag är väldigt imponerad av, de snackar inte så mycket utan de håller käft och jobbar.
Mm.
Det finns jättefina startups som har blåst upp sig också och lyckats. Jag är jätteimponerad av dem. Mm. Men jag är ännu mer imponerad av dem som bara löser och inte snackar så mycket.
Mm. Men om du hade haft jättemycket pengar och tagit in det, liksom, hade du tänkt annorlunda då? Eller var det här en tanke du haft redan innan? Hade det varit lätt att säga, okej, vi börjar med att tillverka 3000 robotar i Kina och sen så...
Det är ju ganska lätt och det finns aktörer. Vi har en aktör som heter Starship till exempel, som har tagit in över 1 miljard. De har fortfarande inte en riktigt fungerande affärsmodell. Det är ett jättefint bolag och så, men det är helt, det är osäkert om, bara för att de var först, att de är de som kommer liksom vara den starka aktören framåt.
Mm.
Ja, det är en lite känslig fråga med pengarna. Det är klart att jag hade velat bränna mer pengar.
Mm.
Samtidigt är det inte allt.
Men det är klart att det är mycket lättare att vara entreprenör om man har en jättestor plånbok. Jag kan bara säga, okay, låt oss prova, låt oss lägga 400 000 på det där och så 55 000 på det och 500 000 på det där. Men det är inte säkert att det är smart. Alltså bara just för att det saknar friktion så kanske man inte tänker efter. Jag kan själv känna det när liksom vi har, i tiden när vi har mer pengar så är jag ju mer slösaktig.
Definitivt, så är det. Jag är ganska stolt på råsare så jag håller gärna i pengarna.
Mm.
Jag skulle nog säga att det är ett ganska kännetecknande från många entreprenörer från Borås, att man gärna håller i pengarna. Men sen är det den här, när du kommer till skalning, när du väl kommer till den positionen att du har det uttrycket och product market fit då, liksom att du ser att det liksom funkar, då ska du ju skala så mycket som möjligt.
Product market fit, ja, det är alltså när du känner att kunderna fattar din produkt och beställer den och får nytta av den utan att du behöver marknadsföra saker. Det är när du plötsligt känner att det finns ett sug, att marknaden känner att produkten passar deras behov, enkelt uttryckt.
Är du fortfarande rädd för att du inte har hittat det då?
Nej, men jag skulle nog... Liksom...
Du är i alla fall inte säker på att du har hittat det?
Nej, men vi tror att vi har hittat flera product market fit.
Ja.
Men att vi behöver nog välja ut vilken vi ska springa på.
Och det gör att Carl inte vill tillverka sin robot i stor skala. Inte än i alla fall. Det här är en lärdom han har med sig sedan sina år i bilbranschen. Att man gör lite större serie, men inte en stor serie. Och då, där i början, vill man vara nära produktionen.
Men kollar du liksom, som vi är med Hugo just nu, då ganska småskalig produktion. Det jag har lärt mig där är att du ska liksom koppla det väldigt nära till ditt utvecklingsteam. Det är väldigt få bilföretag som har fabriken på en annan ort än vad de har utveckling då. Det var den gamla tumregeln var att liksom utvecklingen är där man har fabriken.
Mm.
Och kollar på Silicon Valley så vill man liksom kunna bygga fort då. Så vi har utgått från att vi vill ha vår tillverkning 15 minuter från kontoret max.
Mm.
Och det har vi idag.
Och den bilgrejen, det handlar bara om att man vill kunna gå ut från avdelningen, ut och sparka lite på grejerna på bandet. Så jag håller det här, funkar det?
Ja.
Hör ni, killar, den här svetsfogen, det gör att det tar 5 minuter längre och så.
Ja. Exakt.
Mm.
Men vi ser ju att vi gör liksom första versionen där vi kan gå och sparka på däcken.
Mm.
Men sen när ritningarna sitter, då kan vi licensiera ut det då.
Just det.
Sen så är det händer ju mycket i världen. Mm. Att ha lokal produktion är inte fel. Världen blir mer och mer effektiv.
Mm.
Och när den blir mer effektiv så spelar lönekostnaden mindre roll, tror jag.
Konstaterade Carl Berg på robotföretaget Hugo Delivery. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen av Nästa steg så får jag nu ringa en rådgivare och någon som kan en del om det här med att strukturera leverantörskedjor i Sven Toté. Så jag börjar med att ställa den där frågan jag brottas med hela det här avsnittet.
Är det fördel att ha leverantörskedjor som är i Sverige eller spelar det liksom ingen roll? Är det fördomsfullt att tro att man skulle göra det sämre utomlands än vad man gör i Sverige?
Det är en mycket bra fråga. Jag skulle säga så. Det är inte att alltid lösningen är att låta oss flytta produktionen eller leverantörskedjan till, kan man säga, till Sverige eller till, alltså, lokal producerat och så. Där är det så att man måste lägga lite tid att göra en bedömning, en riskbedömning, en kostnadsbedömning innan man tar ett sådant beslut. Sen är det naturligtvis, alltså, jag vet inte hur många av oss hade gissat att till exempel det som skulle hända med Ukraina i februari. Men i alla fall det man har lite kunskap och insikt om, att man är medveten om vad man gör. Omkring ja, vilka leverantörer man väljer och vilken lösning man väljer. Rent generellt vill jag bara säga att om den enkla anledningen är att spara kostnader på kort sikt med att välja en viss leverantörskedja, det är inte alltid att på lång sikt att det är det smartaste.
Så då kan man vilja sprida riskerna genom att ha fler leverantörer. Frågan är hur många?
Ja, mitt tips där är helt enkelt att se till att man förstår vad den här leverantören, de leverantörerna, vad de vill åstadkomma. Och försöka hitta win-win, alltså lösningar som är bra för vad de vill åstadkomma, vad du vill åstadkomma. Och ibland kan man säkerställa sig ganska mycket bara med att ha en leverantör, men man förstår vilka situationer en leverantör kommer att lämna dig eller inte, och se till att man pratar om detta och har en samsyn kring det. Har man inte det, och då är det bättre att vara klokt och inte köra exklusivt med en leverantör, men sprider dina risker. Så desto mindre man förstår om vad för en leverantör jobbar med dig eller hur mycket påverkan du har, desto smartare kanske är att titta på flera alternativ samtidigt.
Just det, men det är ju jättebra råd, för det är kopplat då liksom till ju mer förtroende ni har för varandra, ju mer det känns som ett samarbete. Och man kan inte ha de djupa samarbeten med hur många som helst heller. Men om det känns som att du bara att det hela tiden du shoppar till lägsta pris och de behandlar dig som att du aldrig har handlat där innan, då kan man bättre ha fler.
Det stämmer. Sen vill jag lägga till det är inte bara att man är en bra kompis med sin leverantör, att man litar på personen. Men man har lite bättre insikt om vad bakom människan och företaget eller syftet av den här verksamheten. Det kan vara så att man är bästa vän, men ändå att plötsligt när den här leverantören säger nej tack på grund av att det finns anledningar till det. Och då så det tittar lite bättre, alltså inte bara lita på men också förstå. Det är det jag vill säga.
Konstaterade Sven Tote på Almi. Det är råd från andra företagare som jag lärt mig mest av. Vet du någon företagare som funderar på det här med leverantörskedjor hemma eller utomlands? Tips om det här avsnittet, för att de inte ska allt för höga förhoppningar om hur lätt det där kommer att gå. Använd dela-knappen i din podd för att tipsa om det här avsnittet också. Dela i sociala medier. Använd då hashtaggen nästa steg. I nästa avsnitt får du höra fler företagare som tar steg framåt, och kanske just det steg som du funderar på nu. Följ på den här appen för att inte missa det. Nästa gång, ta hand om dig och din leverantörskedja.